Vad var det som fick Per att göra inbrottet i kärnvapenfabriken i Florida? Det undrar eleverna i de första breven från Rinkeby till Per i Danbury-fängelset. Kärnvapen hotar allas framtid, inte bara som vapen, utan också för att de kostar så mycket att tillverka. Maktbegär och vinstintressen ligger bakom upprustningen, sa Per. Sovjets och USAs kärnvapen kan redan idag döda människorna på jorden mer än 50 gånger om. Miljoner människor världen över har demonstrerat mot kapprustningen. Tusentals har bestämt sig för att riskera sin frihet, ibland också sina liv, för den kampen, sa Per i det förra programmet. Per, som själv blev en fånge för fred.
Everyone is crying out for peace, yeah. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. I need equal rights.
Rinkeby, 6 oktober 1984.
Hej Per, jag heter Leo och är 14 år och går i den 8:e klass. Jag bor i en liten ort utanför Stockholm som heter Tensta. Själv är jag inte svensk. Jag föddes i Växjö, men jag och mina föräldrar kommer från Grekland. Igår kom till vår klass en författarinna och berättade ganska mycket om dig. Hon hette Gunilla Lundgren och det var hon som gav sig den att skriva brev till dig. För det vore mycket intressant att veta hur du har det där. Är de för stränga där i fängelset? Är de snälla? Får du jobba hårt? Jag vill att du skriver till mig och säger hur du har det. Jag vill säga till dig att jag tyckte om det du gjorde. Men du borde inte stanna kvar. Hälsningar Leo.
Hej Per. Jag heter Kostas och kommer från Grekland. Jag är 14 år gammal. Jag är stolt över dig. För det du gjorde. Skriv till mig och berätta hur du klarade av att göra det. Berätta också hur det känns in i fängelset. Är det bra eller är det dålig? Berätta också varför och hur du åkte fast. Jag vet att du önskar att vara i ditt hemland. Som jag önskar att vara i mitt hemland. Berätta också om du har varit någon gång i Grekland. Hej då Per. Lycka till. Önskar Kostas.
Amaroon, anda bedi Sweden mwagadak. Genyala, Uganda. Omera chelo donkono. Wan wa bedi i Rinkeby, Gitensta.
Hej, jag kom till Sverige för 3 år sedan. Jag är född i Uganda. En av mina bröder går i skolan där. Vi andra i min familj bor i Rinkeby och Tensta. Vi är 6 systrar och 5 bröder. Det är bra att ha många syskon, tycker jag. Det är kul för att man kan prata hela tiden med dem. Jag har skrivit en dikt om Rinkeby. Här kommer den på mitt språkarskjol. Tjok Rinkeby be kagi tjato aturo. I karma okaro awila gi biwat unoka kachokatia. Rinkeby torg är fint när man säljer blommor. Jag tycker mycket om blommor, särskilt blåsippor och tyslagor. Maskros är också fint. På torget brukar de sälja tulpaner. En gång köpte jag tulpaner till mina kusiner när de hade fest. Jag minns inte så bra hur torgen såg ut i Uganda. Jag minns att man sålde mango, papaya och nyplockade apelsiner. Det var goda och saftiga. Allting såldes i tält, för det var så varmt. Det fanns inga luftfontän för man ville inte slösa med vattnet. Men det fanns en brunn. När jag har gått ut i skolan ska jag flytta tillbaka till Uganda. Jag orkar inte vara här längre. Hälsningar från Florence.
Danbury-fängelset, 24 oktober 1984.
Kära Florence, Leo och Kostas. Florence, tack för din fina dikt om Rinkeby torg. För många år sedan användes torgen mycket mer för torghandel. Där kunde man köpa nästan allt man behövde. Därför blev det samlingsplatser för byarnas och städernas invånare. Hade man tur uppträdde någon gycklare på torget. Gycklarna var vanligtvis munkar som reste runt i Europa. De drev med makthavarna och fängslades ofta eftersom överheten ansåg dem vara upprorsmakare. Men det var inte bara olydiga mot kungar och adelsherrar. Det fungerade också som dåtidens tidningar. Fattiga människor hade kanske inte något annat sätt att få information om andra städer och länder än från gycklarna. Jag ser att minst 5 av er i klassen kommer från Grekland. Själv älskar jag Grekland och har varit där ett par gånger. En vecka sov jag i en liten grotta på södra Kreta tillsammans med några tåluffare och liftare från hela världen. Jag tycker också om grekisk kultur. Jag bör kanske berätta om när jag dansade en grekisk folkdans på en militärflygplats. Det var under mitt år i Syrakus. Och jag hade tillsammans med några vänner bestämt att blockera en kärnvapendepås flygplats för att protestera mot utplaceringar av kärnvapen i Europa. Men vi visste inte hur vi skulle blockera flygplatsen. Till slut kom en läkare i gruppen på att han kände till en grekisk folkdans som han tyckte vore utmärkt att blockera kärnvapenflygplatsen med. Så en morgon åkte vi ut till kärnvapendepån. Polisen visste att vi skulle komma. Och när vi närmade oss depån började en polisbil följa efter. Det lät oss dock klättra över staketet till flygplatsen och sen promenera ut på landningsbanan. Eftersom vi först tagit kontakt med militären var det ingen risk att flygplan skulle landa under tiden vi var där. På landningsbanan la vi ut leksaker som olika barn gett oss. Barnen hade skrivit vad de tyckte om kärnvapen på små lappar som de lagt in i leksakerna. Medan vi väntade på att militären skulle arrestera oss utförde vi den grekiska folkdansen. Det gjorde att när det kom fick vi jättegod kontakt redan från början. Detta var den tredje fredsaktionen i USA som jag deltagit i. När vi förhörts körde militären oss i en militärbuss till grindarna där vi släpptes. Vi fick alltså inget straff den gången. Kostas, du undrar också hur jag klarar av att göra aktionen. I USA har jag fått se hur folk svälter för att kapprustning stjäl så mycket resurser. Det är svårt att vara passiv när man ser alla dessa fattiga människor. Jag har också förstått att många militärer är villiga att använda kärnvapen. Och jag tror därför att det skulle vara livsfarligt om vi slutar göra motstånd mot dessa grupper. Leo, du vill veta hur denna vakten är mot mig. De behandlar mig som alla andra fångar. Om vi inte lyder riskerar vi längre straff. Hela fängelsesystemet går ut på att kontrollera och straffa oss fångar. Tror ni det är möjligt att stoppa krig och kapprustning? Försök hitta på olika sätt att försöka stoppa krig utan att själv använda våld. Använd er fantasi och skriv ner även de mest orealistiska idéer. Kanske är det mer realistiska än ni tror. Vad är våld? Är det bara när någon eller några skadar andra fysiskt? Beskriv andra saker som kan kallas våld. Finns det våld där ni lever? På vilket sätt? Hur kan våldet där ni bor eller går i skola stoppas? Beskriv en våldssituation. Försök hitta på olika sätt att utan att själv använda våld stoppa våldet i den tänkta våldssituationen. Hur skulle ett fredligt samhälle kunna se ut? Tror ni det kan vara rätt av medborgarna i ett samhälle att vägra lyda regering och myndigheter om de styrande deltar i våld eller förtryck? Kan det vara rätt att bryta mot lagar i någon situation? Ge exempel. Många hälsningar, Per.
November 1984.
Hej Per. Jag tyckte att ditt brev var intressant. Det roliga var när du skrev om Grekland och att du tyckte om grekisk dans. Jag önskade att du kunde vara här nu och jag är stolt över dig. Här i Sverige är det jättefint, men jag vet inte hur det är i USA, för jag har aldrig varit där. Här i Sverige är människorna så ensamma. De är så kalla, men inte alla förstås. I Grekland är det annorlunda. Det som du skrev i brevet om Grekland visar att du tycker om grekerna. Jag blir glad att höra det. Några här i Sverige tycker inte om dem. Det är de som kallas rasister. Du frågade om det fanns våld där jag lever. Nej, jag tror inte det. Men ibland ser jag några killar som slåss. Och du frågade om hur våldet kan stoppas. Jag tycker att de elever som är busiga ska sluta skolan. Jag har ingenting mer att säga nu. Hälsa alla fångar i fängelset. Hälsningar Kostas.
Hej Per. Vi läste ditt brev och jag tyckte det var mycket intressant. Det var snällt av dig att skriva dessa vackra ord om mitt land. Jag har det bra i ditt land, kan man säga. Jag längtar ofta till mitt land, Grekland. Jag bor inte på någon särskild plats i Grekland.
men för mig är det ett paradis. Där jag bor finns det inget hav, så jag är tvungen att åka bil för att hitta någon bra plats att simma. Men nu ska jag besvara en av dina egna frågor. Hur skulle ett fredligt samhälle kunna se ut? Det skulle se roligt ut att inte vara rädd för kärnvapenhot. Man skulle andas fritt, se de vackra saker som finns omkring oss. Blommorna, havet, himlen. Och inte tänka att en dag de skulle försvinna. Och inte säga dem mer. Det är så jag tänker att ett land skulle se ut utan kärnvapen. Men innan jag avslutar mitt brev, om du har lust, så vill jag att du berättar om hur du tänker dig ett fredligt land. Många hälsningar, Christer Theodoridis.
Hej Per. Jag blev jätteglad när jag fick ditt brev. Jag är tacksam att jag fick svar på mina frågor. Och det var de andra också. På fråga nummer 4 frågar du om det finns våld där jag bor. Ja, det finns våld. Ganska mycket till och med. Det finns många som stjäl och många som köper och langar knark. Själv har jag sett några sälja knark, men det är ingen som gör något emot det. Det finns inte bara knarkrangare här. Det finns många tjuvar också. Det var allt jag hade att skriva till dig. Hoppas att nästa gång har jag mera. Hälsningar Leo.
Danbury-fängelset den 15 november 1984.
Hej Kostas, Leo och Christer. Tack för era fina brev. Ni har ställt flera frågor, men innan jag besvarar dem ska jag berätta om en grekisk fredsarbetare som kallades för Zeta. När Zeta i början av 60-talet ensam utförde en fredsmarsch i Grekland blev fascisterna och många militärer oroliga över Zetas inflytande på folket. Eftersom fascisterna på den tiden hade mycket makt i Grekland var de oroliga att förlora den. I hemlighet bestämde då några höga politiker och militärer att Zeta måste undanröjas. En gång skulle Zeta tala på ett fredsmöte som hölls i en liten stad någonstans i Grekland. Det var en grupp som kallades för Fredens vänner som inbjudit Zeta. Men det fanns också en fascistisk organisation i den lilla staden och de hade några veckor innan mötet fått order att ställa till bråk på fredsmötet och också mörda Zeta. En man som ägde en liten trehjulig lastbil hade blivit utvald till att undanröja Zeta. Han var så stolt för att just han blivit utvald till att döda den förfärliga Zeta, som ju var en sån där motståndare till krig. När han träffade några grannar berättade han stolt att han skulle utföra en historisk gärning och tysta den obehagliga fredsrörelsen. På det sättet fick Zetas vänner reda på de hemliga planerna och varnade Zeta från att gå på fredsmötet. Men Zeta sa att inte fick man låta skrämma sig, för då skulle ju de som var emot fredsrörelsen kunna stoppa fredsarbetet bara genom att hota fredsarbetarna. Han gick alltså till mötet för att hålla sitt fredstal. Många hade den här kvällen samlats för att lyssna på Zeta. På vägen till mötet blev några av åhörarna slagna av fascisterna. Den här kvällen fanns det flera poliser i närheten för att övervaka fredssamlingen. Men de tittar bara bort när fredsvännerna blev slagna. Poliserna hade precis som fascisterna fått order från några höga militärer och politiker att hjälpa fascisterna. Trots försöken att hindra fredsvännerna från att lyssna på Zeta gick de flesta modigt in till den lilla lokalen. Efter dem kom en störtskur av stenar. Också Zeta hade blivit slagen innan han gick in i lokalen. Men Zeta vägrade ge upp. Och fredsmötet kunde hållas trots stenkastning och skrik från gruppen utanför. Efter samlingen försökte man ta sig hem utan att råka i bråk med fascisterna. När Zeta snäddade över en gata för att ta sig in till sitt hotell kom plötsligt en liten trehjulig lastbil körande i full fart. Zeta hann inte hoppa undan utan blev överkörd av lastbilen och dog senare på sjukhus. Till begravningen kom 400 000 sörjande och överallt i Grekland kunde man läsa Zeta lever på väggar och murar. Polisen försökte framställa mordet som en olycka, men till slut blev bevisen så starka att flera poliser tillsammans med några av fascisterna fick fängelse för mordet. Mordet på Zeta gjorde att fredsrörelsen i Grekland blev starkare. Under de senare åren har han inriktat sig på att försöka göra Grekland och länderna runt omkring till en kärnvapenfri zon. Förslaget är så populärt att hundratusentals människor stött det i olika demonstrationer. Även den grekiska regeringen har kämpat för att upprätta en kärnvapenfri zon. För att få fred i världen måste många fler följa sina samveten, även om de får lida för det. Alla kan kanske inte offra sina liv som Zeta, men när man följer sitt samvete och säger ifrån om orättvisor och våld kan det ibland hända att man förlorar sitt jobb eller till och med får fängelse. Kostas, du tar upp rasismen i ditt brev. Här i fängelset märker jag också en del av den. Bland annat sitter judar, svarta, vita och latinamerikaner på olika platser i matsalen. En del är rädda för människor från andra folkslag. Och det händer att de skyller fel i samhället på andra grupper. Och du, Leo, berättar om narkotika. De flesta jag mött här i fängelse har på något sätt haft med narkotika att göra. Därför är det också vanligt med olika sorters droger i fängelset. Jag tycker att både rasism och droghandel är former av våld mot människor. Nu ska jag gå över till er fråga. Hur tänker jag mig ett fredligt land? Jag tror inte vi samtidigt kan ha fred och fattigdom eller förtryck. I ett fredligt land har alltså alla tillräckligt att äta och ett hem att bo i. Jag tror att alla ska ha rätt till ett jobb och ha inflytande över hur arbetet läggs upp och vad som produceras. På samma sätt bör vi ha medbestämmande i bostadsområdet vi bor i. Elever, lärare och föräldrar bör ha medinflytande i skolan. Frihet är viktigt för ett fredligt samhälle. Elever ska kunna vara fria att studera vad de är intresserade av utan att hindras och att de har dåliga betyg eller dåligt med pengar. Frihet innebär för mig också att människor ska kunna leva som det passar dem, om deras levnadssätt inte går ut över andra människor. I ett fredligt samhälle förbereder man sig inte för krig. Istället satsas de knappa tillgångar som samhället förfogar över på nyttiga saker. Någon sa att ett samhälle kan bedömas på hur de som har det svårast lever. De som har det sämst ställt måste alltså först och främst få del av samhällets resurser. Jag tror inte vi kan bygga ett helt och hållet harmoniskt samhälle. Det kommer alltid att bli konflikter med olika människor och grupper. Men konflikter behöver inte leda till våld. Många konflikter löses idag genom medling och förhandlingar. Om konflikterna inte kan lösas används ofta icke-våldsmotstånd istället för våld för att försvara olika gruppers intressen. Om konflikterna ändå leder till våld, bemöts våldet ibland med icke-våld. Ett par sätt att göra motstånd med icke-våld är bojkotter och strejker. Ett annat sätt är samarbetsvägran. Det händer ibland att soldater och poliser vägrar att lyda order som strider mot deras samvete. På samma sätt vägrar ibland politiker och statsanställda eller företagsledare och löntagare att utföra handlingar som går emot deras övertygelse. Mahatma Gandhi var en av ledarna för den indiska självständighetsrörelsen när England hade makten över Indien. Han menade att de styrande inte skulle ha någon makt om folket vägrade samarbeta med dem. Om regeringen inte sköter sig kan alltså folket försöka stoppa regeringens framfart genom att inte samarbeta med den. Det här var några tankar jag hade om ett fredligt samhälle. Självklart är det många som inte håller med mig. Fredsrörelsens idéer skiljer sig kraftigt från riksdagspartiernas synsätt och åsikterna delar sig också inom fredsrörelsen. Hälsningar Per.
Jag har hört Per Herngren och elever från klass 9A, Rinkebyskolan i Stockholm. Redaktör var Lena Havland, tekniker Stefan Sverrer. Och fortsättningen följer om en vecka.